I andra avsnittet av Spår, Operation Playa, åker vi till Spanien för att hitta hjärnan bakom det påstådda brottsnätverket som ska ha smugglat kokain till Europa från Colombia värt miljarder. Jonas Falk.
Jag menar att Jonas han slöt i England för att administrera försäljningen helt enkelt. Och att det såldes ut i England istället. För som det säkert från början var tänkt, annan plats i Europa.
2006 befinner sig de två huvudmisstänkta i England och deras tillgångar ser ut att öka explosionsartat.
Jag har aldrig träffat Maurits i England överhuvudtaget.
Träffades ni då?
Nej, jag vet inte om vi är han när vi träffades, inte det.
Men varifrån kommer pengarna? Åklagarna hittar en rad indicier som enligt dem pekar i en enda riktning.
Och den 2 juli skickar han till den här personen som, och säger: jag vill be dig om en sak, om något händer, ta hand om min son Ludvig. Okej.
Du lyssnar på Spår om Operation Playa, avsnitt 2. Jag heter Martin Jonsson.
Och jag heter Anton Berg.
Det här är berättelsen om det största beslaget av kokain i svensk historia. Och om hur det här resulterade i ett av de dyraste rättsfallen för oss skattebetalare som någonsin passerat svenska domstolar.
En svensk man har utlämnats från Colombia till Sverige misstänkt för grova narkotikabrott. Mannen tros vara ledare för en liga som smugglat kokain.
Polisen arbetade under flera år med att samla bevis mot vad de ansåg var ett stort brottsnätverk.
Ett arbete som har pågått sedan 2008. Vi närmar oss 5 år i det här arbetet.
Det här är så otroligt grovt om vi säger så. Det är sådana otroligt stora mängder. Det är en så ordentligt organiserad brottslighet och det har ju pågått under så många år.
Man menar att det totalt rör sig om 3 lyckade smugglingar och 2 misslyckade. Huvudmannen som svensk polis benämnt som main target är en Jonas Falk, en känd för detta bankrånare. Han är uppsatt på den så kallade Nova-listan som en av Sveriges 100 mest brottsaktiva personer.
Ja, han är ju dömd tidigare då för bland annat grova bankrån. Det är domar på sammanlagt 12 års fängelse.
Hans kurir är Maurits Andersson.
Normalt sett som en sån här segling från Bermuda till England, det tar 3 veckor, cirka.
Nej, då ni ser den. Han är där bakom storseglet.
Året är 2006 och Maurits Andersson seglar över Atlanten för första gången, helt själv. I beslagtagna datorer som tillhört Maurits Andersson hittar åklagarna och polis filmer som Maurits spelar in själv från sin ensamsegling 2006.
Jag försöker fånga nu, det är... Delfiner
dyker i vattnet runt båten.
Otroligt smidiga. 5-6 knop gör jag. Ett vift på svansen.
Men allt går inte som Maurits Andersson har tänkt sig. Mitt i natten, ute på Atlanten, flera veckor till närmaste hamn, börjar hans båt plötsligt ta in stora mängder vatten.
Men i och med det här nu då, så fick jag ju sakta ner och äntligen efter 3 dygn kommer upp i siffrorna igen om man säger så här. Och får, så det tog liksom mer än 3 veckor ändå till slut.
Efter 3 dagars pumpande är det mesta vattnet ut ur båten. Men Maurits Andersson närmar sig ofrivilligt slutet på sin resa.
Men jag kunde smita in till Irland, men det kändes okej, okay, jag kommer ner till England och så... Fortsatte med den slören eller medvinden som var. Och så bestämde jag mig för formet.
Det är den 23 september 2006. Den gamla engelska hamnstaden Falmouth är bara en sjömil bort.
Och precis utanför Falmouth, när jag ser inloppet i Falmouth, med någon som tjuvfiskar, som har lagt lina, flytande lina i vattnet, så att jag får in hela hans nät i propellen och fastnar där. Och det är ju fruktansvärt när man ser ljusen från folmet. Och...
I åtalet mot Maurits Andersson, åtalspunkt 1, kan man läsa att ombord på båten ska han haft narkotika till ett värde av 38 miljoner kronor.
Så att, och då var jag precis, jag var bara en sjömil utanför de här jätteklipporna som är där utanför.
och för den här seglatsen ska han ha tjänat 4,8 miljoner.
Så då ringde jag, eller på radion gick in till kustbevakningen och så kom deras till slut sjöräddningen då. När vi kom in i Folmet så är det en smockfull marina. Det är så mycket båtar, så är det sant va? För de flesta är på väg ner mot söder. Och det är många som stannar i Folmet. Så det var full marina. Alltså det är så många båtar som jag fick inte knappt plats. Alltså längst ut på nocken för hittade vi plats bakom en norsk båt. Så de boxade in mig där. Och jag bjöd ner dem i båten för jag förväntade mig att de skulle ha uppgifter om vad jag hette och namn. Och jag visste inte ens att det var gratis då va? Det var ju de som sa detta, nej vi är gratis och de skulle slicka iväg igen.
Vad hade de sett om de hade kommit ner i din båt?
Jag
hade
sett någonting, det finns ingenting. Jag förväntade mig dem för jag gärna får titta igenom hela båten. Om de ville. Så det var jättebra, det var ju kram och sådär va.
Som ni kommer märka kring berättelserna om 2006 och i de kommande avsnitten så är det vid flera tillfällen där ord kommer stå mot ord. Kammaråklagaren Karin Bergstrand var den som ledde förundersökningen.
Den bevisning vi har här bygger i väldigt stor utsträckning på mejltrafik.
Bevisen kommer från Maurits Anderssons beslagtagna datorer.
Ja, det har varit ett otroligt pussel, ett mycket roligt pussel också måste man säga. Mm. Väldigt roligt att pussla ihop de här olika händelserna.
Så, på ena sidan har vi Maurits Andersson som säger att han seglade ensam över Atlanten 2006 och utanför Englands sydvästra kust tvingades han ringa sjöräddningen när hans propeller fastnat i ett fiskenät. Han är väldigt bestämd när han menar att ingen narkotika då fanns ombord. På andra sidan har vi kammaråklagare Karin Bergstrand. Så här beskriver hon Maurits Anderssons segling.
Det var den 23 september 2006 som den här engelska sjöräddningen fick tag i honom. Och så han har alltså dragits in till land av den engelska sjöräddningen. Men han har sagt till den engelska sjöräddningen att han skulle segla till Sverige. Så det är alltså ett smugglingsförsök till Sverige som vi... Då har vi fått hålla förhör med personer i Falmouth, de som har hjälpt till att boxera. Och då har vi fått klart för oss att Maurits ville inte egentligen boxeras in till land utan han ville bara hjälpa att få rodret fritt, den här sjöräddningen som kom ut.
Men och du, om man ska smuggla kokain då, ringer man verkligen sjöräddningen då?
Ja, alltså vi har ju hållit förhör med personer från sjöräddningen och det var en farlig situation. Det gällde förmodligen för honom att rädda livet. Han kunde inte komma vidare. Så att han hade nog ingenting att välja på. Men de har ju med det sagt att han ville inte egentligen dras in till land utan han ville ju segla vidare. Han ville bara hjälp att komma loss. Han skulle inte gå in till land i England utan han skulle vidare. Så han var tvungen att få hjälp.
Ni som lyssnar kanske nu ställer er en fråga. Vem är så dum att han filmar sin båt under pågående smuggling?
Men varför skulle man ens filma sin båt om man smugglade kokain?
Ja, det... Som Maurits själv har uttryckt sig när han grep 2010 så fick han ju partiet var så stort, det var ju nästan 1,4 ton. Han sa att det var så mycket, han fick så mycket så att han skulle inte ens kunna gömma undan det. Och det tyder ju på att han avsikt hade varit att stoppa undan det i alla möjliga utrymmen i båten. Det finns ju väldigt många små utrymmen i båtar, som en segelbåt som man kan stoppa undan i. Så att det inte syntes när han filmade, det tycker inte jag är så anmärkningsvärt. Han hade naturligtvis stoppat undan det i alla tänkbara håligheter.
Under förundersökningen så granskas Jonas Falks och Maurits Anderssons ekonomi minutiöst. Och man kan se att båda två, månaderna efter Atlantseglingen 2006, får tillgång till väldigt mycket mer pengar.
Och det exploderar fullständigt deras ekonomi. Och de här 38 miljonerna som vi säger att kokain till ett värde av 38 miljoner, det bygger ju på den ekonomiska utredningen om deras sammanlagda tillgångar som de har fått efter den här händelsen.
Dessa olika uppfattningar om vad som egentligen skett, det kommer bli ett problem sen under de kommande rättegångarna. För vad var det egentligen för bevis som presenterades?
Hela åtalet som ni håller på här att försaluföra till tingsrätten är ju de facto på det sättet att ni snurrar upp det runt ett nav kring tillgångar till pengar. Annars är ni totalt utan bevisning. Sen att ni sitter så att säga med brallorna neddragna därför att ni inte har någonting annat, det är ju en annan femma.
Ja, värderingarna kanske vi kan spara.
Ja, de bjuder.
Vi får väl se vem som har byxorna neddragna till slut.
Åklagaren kan bevisa att de har pengar. Men frågan blir, är det narkotika Maurits Andersson tjänat sina pengar på?
I förra programmet säger Karin Bergstrand att Maurits Andersson syftar till kokain när han säger att han har båten fylld med grejer.
Men så finns ett samtal till den 23 mars 2010 när han sitter och berättar för sina vänner. Så uttrycker han, och så hade jag hela båten full av grejer. Och det är ju så att man brukar, när man pratar om grejer så är det ofta eller narkotika man talar om.
Maurits Andersson har sin egen förklaring till vad grejer är. Pengar.
Samtidigt har du då sagt att båten var full med grejer.
Nej, men det var mina pengar. Det var det jag pratat om överhuvudtaget hela tiden. Okay. Jag kom med första gången. Det hade kontanter. Det var 400-500 tusen dollar. Alltså.
Pengar som Maurits Andersson tjänat på renovering av orkanskadade båtar som han köpte och sålde via hemsidor. Och så människosmuggling.
Alla andra, de smugglar ju med snabba båtar mellan Freeport och West Palm Beach. Det är en kortast sträcka mellan sundet, så att säga, i Golfströmmen. Men jag tänkte, nej, jag gör inte det. För första så tog jag dem i en segelbåt. Det är ju inte så att det går i 30-50 knop, utan det går i 4-5 knop. Och sen tog jag dem längre norröver och då hamnade jag i Fort Pierce. Staden som USA glömde, om man säger så.
För spår så väljer Maurits Andersson att för första gången gå in i detalj på hur människosmugglingen gick till.
Jag gick aldrig in i Bahamas, om man säger så. Jag låg för ankar. Och så kom de ut med en båt och så lastade de över. Och så seglade jag igen, så att jag registrerade mig aldrig.
Maurits Andersson menar att oftast smugglade han haitier till USA via Bahamas. Ofta låg Maurits Andersson med sin segelbåt för ankar utanför hamnen för att slippa klarera sig och hamna i officiella papper hos hamnkaptenen. Som till exempel vid ett tillfälle utanför Bahamas. Några haitier blev skjutsade ut i hans båt och där klev de ombord. Och så påbörjades seglatsen norröver mot Fort Pierce i Florida, USA. På Spårs hemsida så hittar ni kartor och tidslinjer så ni lättare hänger med i Operation Playa. Och lyssnar ni via Acast-appen så får ni bilder direkt i er mobil. Maurits Andersson lyckades hålla sin verksamhet både lukrativ. Han fick mellan 3 och 5 000 dollar för varje passagerare, menar han. Och så, än mer viktigt, han kunde hålla sin verksamhet hemlig. Så för haitierna som han fraktade var han ingen Maurits Andersson och segelbåten var ingen segelbåt.
Min kompis på Bahamas, han var med i en leverans. Då skulle han prata med de här haitierna, med unga tjejerna och killarna. Och då började han med att så stod han mitt in i salongen då, i båten. Så pratade man med flyktingarna och så säger han att pekar han båten. Det här är ingen segelbåt utan det här är en bahamisk lobstertrålare, alltså hummertrålare. Och de är oftast färgglada, du vet, med ljusblå, röda, blåa och så vidare. Och han pekar mot mig. Han är 2 meter lång svart person som heter för Captain Fred. För det var ju det att de skulle ha en historia som de skulle använda när de kom till USA då, att nej, det var ingen segelbåt utan det var en fiskebåt och det var en svart kille och han var stor och han hette Captain Fred. Så det var det syftet där, va? Men det hela den här biten spred sig sen, så att i själva kåkstaden det blir ju flera tusen som bodde i kåkstad, kan man säga, i Marsh Harbor. Så det blir ju det att Captain Fred kommer.
Hur många människor rör det sig om?
Jag ska säga detta.
Jag vet
inte. Ja, det vet jag inte. Många gånger har det hänt. Jag tjänar en hel del pengar. Säg att det har blivit 500 personer. Och då räknar vi inte in kubanerna. Jag har smugglat kubaner en gång. Och de betalade 10 000 per man. 10 personer smugglade då.
Kronor eller dollar?
Ja, då snackar vi alltid dollar. Så jag hade 90 000 dollar för att smuggla i 4 dagar. 10 kubaner till USA. Så det är 500 000.
Både tingsrätt och hovrätt konstaterar i sin dom att Jonas Falk och Maurits Andersson tjänat sina pengar på olaglig verksamhet.
Men hur ska man då egentligen se på bevisningen mot de påstådda kokainsmugglingarna 2006, 2007 och 2008? För de försvarsadvokater som jobbade med fallet så är svaret uppenbart.
Bevisningen var ju minst sagt skral. Ja, alltså man påstod ju inte, man sa ju i åtalet, i gärningsbeskrivningen står det okänd mängd narkotika, okänd, alltså man preciserar inte ens att det var kokain, på okänd plats tillsammans med okända personer. Det var så otroligt många okända faktorer så att säga redan i gärningspåståendet.
Det här är Tobias Enoksson, en av Jonas Falks två försvarsadvokater.
Och det där finns det en ganska rolig skrivning om i tingsrättens dom, om jag inte minns fel och jag kanske parafraserar lite grann, men man kallade det för en bevismässig utmaning. Man kunde liksom titta på, man tyckte man kunde se en ökning i liksom förmögenhetsmassa eller att man fick tillgång till pengar, att Marit Andersson fick tillgång till pengar och han hade seglat en båt över Atlanten. Det var liksom i stora drag hur det såg ut och då hade man alltså gjort en kokaintransport eller en narkotikatransport.
Men hur knöts Jonas till det då?
Det är en himla bra fråga alltså.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jonas Falk. Idag bor han i Barcelona, Spanien. Och jag sätter mig på ett flyg för att träffa den man som enligt svensk polis är oerhört farlig. Och den person som sägs vara hjärnan bakom alla kokainsmugglingar. The main target, som det står att läsa i polisens underrättelserapport.
Medan min kollega Martin flyger till Spanien för att träffa Jonas Falk så ska vi titta närmare på det som händer efter att Maurits Andersson kommit fram till Falmouth, England 2006. För enligt åklagaren i målet så finns det starka indicier som pekar på att Jonas Falk är inblandad i Maurits Anderssons verksamhet redan just 2006. Ett samarbete som sträcker sig ända fram till 2010 då Maurits Andersson grips med 1,2 ton kokain ombord på sin segelbåt. Låt oss låna lite av åklagare Karin Bergstrands logik. Om Maurits Andersson smugglade kokain 2010, varför skulle han inte ha gjort det redan tidigare? 2006 inträffar också någonting som i förstone kan tyckas vara märkligt. För en vecka efter det att Maurits Andersson kört fast sin propeller i ett fiskenät utanför England, så kommer Jonas Falk plötsligt till England. Han checkar in på Hotel Hilton Metropol i London. Och det är bara ett av Jonas Falks många plötsliga besök i England.
Sen har man kontrollerat att Jonas Falk, han har vistats i England under tiden den 23 september 2006 och till den här tidpunkten 13 april 2007 när Maurits lämnar. Då har Jonas varit ett antal tillfällen. Tidigare har han inte överhuvudtaget vistats i England.
Och det finns mer. Maurits Andersson tar upp sin båt på ett varv i Falmouth under flera månader för att reparera båten. Under tiden hyr han ett hus och vid flera tillfällen mejlar han med en Mikael Nilsson. Denne Mikael Nilsson är, enligt tingsrätten och hovrätten, Jonas Falk. Han skriver under pseudonym. Och kanske beror det på tiden som har passerat, men Maurits Andersson har påfallande svårt att minnas just Mikael Nilsson.
Jag vet inte, det har diskuterat. Jag vet inte om det är, jag tror att det är någon kund som ringer för mig för att kolla efter båtar. Han har ingenting med mig och mina affärer att göra överhuvudtaget. Och Mikael, jag vet inte, jag tror det är någon Det är, jag vet inte riktigt vem det är, för jag har med flera Mikael och jag kan inte... Det här är ingen person som har känner sig jätteväl.
Alltså, både tingsrätt och hovrätt menar ju att den här Mikael Nilsson då, det är Jonas Falk. Och att han har lånat ut pengar till dig för att köpa båten Gloria.
Nej. Jag har inte rätt överhuvudtaget. Jo, men det var inte bara Mikael, det var många andra namn som också var att det var Jonas. Jonas är Jonas. Och vad Jonas gör och han, vad han håller på med eller inte håller på med i Spanien eller, det är liksom, eller i London, 100 mil därifrån. Alltså, det.
För kammaråklagare Karin Bergstrand är kopplingen och rollfördelningen mellan Jonas Falk och Maurits Andersson kristallklar.
Jag menar ju att han skötte den transporten på uppdrag av Jonas. Jag menar att Jonas han slöt i England för att administrera försäljningen helt enkelt. Och att det såldes ut i England istället. För som det säkert från början var tänkt, annan plats i Europa.
Ja, Jonas Falk har bestämt träff på ett femstjärnigt hotell i Barcelona. Och jag har satt mig i en taxi. På väg dit så läser jag Jonas Falks brottsregister. Det som sticker ut är daterat 1996 och 95. Jag läser saker som grovt rån, olagligt frihetsberövande, olaga vapeninnehav, rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel och olovligt brukande. Jonas Falk är välklädd i en tajt skjorta och lätt brunbränd av solen. Jag frågar om hur hans koppling till Maurits Andersson är.
Maurits träffar jag i Florida angående båtaffärer.
När då?
Ja, vad kan det ha varit? Det var 2006 eller 2007.
Ja, jag träffade honom, pratade med honom och han förklarade vad han sysslade med och visade de här webbsidorna, de här orkan, alltså de här auktionerna är det ju, när de säljer. Och ja, han var ju eld och lågor, vilka affärer han kunde göra, och jag tyckte väl mest att han köpte in skrot, men från hans perspektiv så såg väl han, som han såg båtintresserad och seglare, så ser han andra möjligheter i liksom en vad jag såg, och jag är ju mest intresserad av motorbåtar och hans segelbåtar.
Jonas Falk och jag sitter i en grå stor soffa vid entrén till hotellet. En stilla ström av människor passerar förbi. Framför oss på bordet ställs det fram kaffe och mackor som står orörda.
Och det var ju då jag började titta på båtar där.
Visste du om att han smugglade flyktingar?
Ja, det visste jag om med den tidpunkten. Vi var ju själva med där vid något tillfälle. Så att det har jag ju sett med egna ögon.
Kan du berätta?
Ja, vad menar du?
Ja, men om du har varit med, kan du berätta?
Nej, det vill jag inte berätta så, men jag kan säga att jag har sett det med egna ögon.
När de har både hoppat in i båtar och hoppat ut i båtar. Så att jag är ju alltså, vad ska man säga, minst sagt ett vittne till vad han har ägnat sig åt.
Du kan inte berätta någonting om den här smugglingen och din inblandning i det?
Det är ju ingen som är åtalad för det överhuvudtaget. Polisen har ju fullständig bevisning för att det har skett flyktingsmuggling. Men man vill inte förstöra den här narkotikahypotesen. Så man har ju bara gått på den.
Jonas Falk kallar det för narkotikahypotesen. Enligt den hypotesen ska alltså Jonas rest till England från Colombia för att arrangera försäljningen av kokainet som Maurits Andersson av misstag fått till England.
Både du och Falk befinner sig då i England med mycket pengar, förmodligen från olaglig verksamhet.
Det är fascinerande.
Ja,
det är väldigt fascinerande. Jag är i Falmet och han har tydligen varit i London eller någonting sånt där. Det är den där jag vet.
Var jag väl där någon gång 2 dagar, någon gång där 3 dagar, någon gång 9 dagar. Det man har fokuserat sig på, det är att man ser som att vi har varit i samma land samma höst i stort sett. Men man har inte tittat på det realistiskt och tänkt, om han då skulle ha kommit med en båt till Falmouth med jättestora mängder kokain, vad menar man då? Skulle jag då helt plötsligt ha flygit till England och sålt det här då på 2-3 dagar någon gång och 2-3 dagar någon annan? Vem ska jag sälja det till?
Träffades ni då?
Jag vet inte om vi träffades.
Under den kommande utredningen kommer åklagaren försöka bevisa att Jonas Falk ska ha tvättat pengar i kontanter i en engelsk bilfirma. En oerhört snårig historia. Men det lyckas åklagaren aldrig fastställa.
Och under efterföljande år, 2007, fortsätter de två helt olika verklighetsuppfattningarna om vad som har skett och varför. Så här kan man läsa i åtalspunkt 2.
Mauritz Andersson har vid okända tidpunkter under tiden april till juli 2007 på okända platser på internationellt vatten i Karibiska havet olovligen på uppdrag av och tillsammans och i samförstånd med Jonas Falk och andra personer försökt anskaffa och förvärva en stor mängd kokain eller annan narkotika till ett värde överstigande 10 miljoner kronor.
Och det här är alltså försöksbrott som inte det fullbordades inte. Och då framkommer det i mejltrafiken att Mauritz, han har täta underhandlingar, han köper en ny båt som skulle seglas över från Karibien till Sverige.
Som vi var inne tidigare på så menar åklagaren att Jonas Falk skickar mejl till Mauritz Andersson under pseudonym. Falk ska alltså ha kallat sig Mikael Nilsson. Den kontakten fortsätter under 2007. I början av 2007, den 13 januari, mejlar Mauritz Andersson till Mikael Nilsson om ett lån som ska betalas tillbaka inom 3 månader för att köpa en båt som senare kommer döpas till Gloria.
Det är samma båt som ligger i Göteborg som är aktuell under åtalspunkt nummer 3. Den som kör, som seglar över Atlanten under åtalspunkt nummer 3.
Då har du båten Gloria. Hur fick du tag i den?
Det är min drömbåt. Min Beneteau 50 fot. Och det är liksom, det är ultimata egentligen. Alltså det är mycket plats, mycket utrymme. Det har kök och hytter, för dubbelhytter med toalett för alla. Och, ja, det är bättre än hemma, om man säger så. Det är utrymmet. Alltså. Jag åkte och köpte den. Jag var där med min syster först och tittade på den. Och sen köpte den när jag fått ihop pengarna.
Den 27 mars 2007 skriver Mauritz Andersson till Mikael Nilsson. I mejlet förmedlas ett antal koordinater. Där ska, enligt åklagaren, leveransen ske.
Det är bara det enda innehållet han säger. Behöver veta ostligaste latt, sträck lång och datum. Alltså han behöver position och han behöver datum. Det är leveransplats och tid, menar vi, för det förväntade narkotikapartiet.
Men vad säger då Jonas Falk?
Ja, Mikael Nilsson är garanterad, eller jag är rätt säker på att det är en gemensam bekant till oss som har träffat oss nere i Miami också, som inte är involverad i någon narkotikasmuggling men som har haft intresse på grund av flyktingsmuggling att få pengar till Europa. Jag har ju varit här nere i Spanien, jag har inte haft tillfälle att fråga den här personen, jag har inte ens kontakt med den här personen längre, men jag är rätt övertygad om att jag vet vem den personen är.
Men sen finns det ett mejl den 15 maj till en person i Sverige, skriver Mauritz till att det kan ske inom 10 dagar enligt Jonas. Och här nämns alltså namnet Jonas. Och säger han avvaktar besked inom 1 till 2 dagar, håll tummarna. Och då påstår vi naturligtvis att Jonas är Jonas Falk. Jag seglar den 4:e, jag tror det blir en vinst på cirka 10 miljoner. Det bör ju räcka ett tag, eller. Han ska alltså få ett besked om att seglatsen ska ske och att han ska tjäna 10 miljoner på det. Och den 2 juli skickar han till den här personen som han har haft kontakt med som privatperson i Sverige. Och säger, jag vill be dig om en sak. Om något händer, ta hand om min son Ludvig. Okej. Det tolkar vi som att han antingen kan han råka ut för en olycka vid Atlantseglingen eller så kan han gripas för narkotikatransport.
Om någonting händer så ber jag dig ta hand om min son Ludvig. Okej. Kontakten i USA heter Tim. Han har hand om Jeanette och Sandas 37. Han vet inte allt. Tim på Bahamas vet det mesta, men inte allt.
Dels hade jag ju pengar och tillgångar i båtar. Både på Bahamas, i USA och så vidare.
Men nu skriver han vet inte allt. Tim på Bahamas vet det mesta, men inte allt. Vad är det?
Flyktingsmuggling.
Det är i slutet av juli 2007. Och 5 dagar går efter det att Mauritz ber en vän i Sverige ta hand om hans son om något skulle hända. Men seglingen blir aldrig av.
Och säga, allt har blivit uppskjutet till nästa år. Det enda som är bra med det hela är att jag inte behövt ta några risker.
Vad är det som händer då?
Det stora hela, vad som hände 2007, det är att jag vill segla hem min båt. Jag har tjänat bra pengar under den här tiden. Igen, 2006. Jag har tjänat ännu mer sen på 2007 och så vidare. Ja, det är flera miljoner alltså.
Och sen flyger Marit Sandersson med bokad biljett den 4 augusti från Florida till Göteborg. Så då avbryts försöksbrott och vi vet inte varför det inte blev av.
I nästa avsnitt av Spår.
Det är farliga saker som har gett mig med, som jag inte hade begrepp om. Som man inte visste innan. Några hundra miljarder dollar, det sätter man sig inte emot om man säger så, va?
2008 seglar Maurits Andersson för andra gången över Atlanten. Enligt åklagaren ska han ha båten fylld med kokain. Men personen som ska ha levererat kokainet förnekar bestämt.
Ni satt nog runt och agerade någon kiosk där ute på havet och lämnade ifrån sig lite pö om pö till folk som bara stod och guppade där liksom.
Trots det säger polisen att de hittar 9 kilo ombord på båten Maurits Andersson seglade över 2 år senare.
Göran Wall ringde mig på kvällen när han hade kommit ner och börjat rota i båten och ringde glädjestrålan och berättade att de hade hittat det här partiet kokain.
Samtidigt tjänar Jonas Falk väldigt mycket pengar. Pengar som han enligt åklagaren ska ha tvättat genom sin moster, Harriet Broman.
De har fått för sig att Jonas är smugglar narkotika, men de har inte hittat några pengar i anslutning till Jonas. Och där är de ju ute efter pengar, för har de inga pengar så blir det svårt. Det var väl det som var problematiken för dem. Det fanns ju inga penningströmmar överhuvudtaget mellan Jonas och mig.
På Spårs hemsida hittar ni mer information.
www.sparpodcast.com.
Här kan man se bilder på personer, platser som är viktiga i historien, de är utmärkta på en karta. Kort sagt, där är en hemsida som gör att det är enklare att hänga med i Operation Playa. Här kan ni också kontakta oss som gör programmet om ni vill fråga eller tipsa oss. Vi finns också på sociala medier under hashtaggen Operation Playa. Och innan vi avslutar, här har ni senaste nytt från turerna kring Kaj Linna. I Spårs första säsong så handlar det om mordet i Kalamark 2004 och alla märkligheter i det fallet. Kaj Linna är dömd för mordet och han har suttit snart 13 år i fängelse, men menar alltjämt att han är oskyldig. Delar av Spårs granskning av fallet används nu som bevisning i den resningsansökan som Högsta domstolen just nu bereder. Och så sent som i onsdags den 16 mars gav Högsta domstolen i uppdrag åt riksåklagaren att på nytt sätta sig in i fallet för att yttra sig. Vi hör journalisten Stefan Lisinski om vad det här innebär.
Det innebär att åklagaren eller riksåklagaren nu ska gå igenom de bevis som advokaten har lagt fram som ska tala för då att Kaj Linna kan vara oskyldig, och så ska riksåklagaren kommentera det. Man kan väl möjligtvis tänka sig att riksåklagaren också vill eventuellt komplettera utredningen med ytterligare åtgärder och sådär. Men det vet vi ju inte än. Men eftersom det är ganska mycket material så tror jag väl att det kommer att ta några månader innan RO har gått igenom det här.
Ska man kalla det en liten seger för Kaj Linna-sidan?
En liten seger är väl kanske att ta i då, men ett litet steg kan man väl säga. Seger är det väl inte för Kaj Linna förrän han får rätt hela vägen då och blir friad så att säga. Men det hade ju kunnat bli så att de sa omedelbart nej till alltihop och avslog resningsansökan redan nu då. Men så har det ju inte blivit. Så att han är kvar på banan kan man säga.
Hur ska man se det här? Har det här hänt i de tidigare resningsansökningarna också?
Ja, två gånger har det hänt då att riksåklagaren har yttrat sig, och då har ju då riksåklagaren anser att det inte funnits något skäl att bevilja resning. Så att så har det varit för i två fall tidigare som då till slut ledde till att han fick avslag. Så att det finns ingen automatik att det här kommer att betyda att han beviljas resning.
Spår följer naturligtvis händelseutvecklingen kring Kaj Linnas resningsansökan. Spår görs av produktionsbolagen Ljudbang och A1 i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Johanna Prins. Researcher Elisa Dumoulin. Exekutivproducent Carl Rosander. Projektledare Vian Jalal. Musiken gjordes av Undertono Miguel Sida.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.